Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hej och goddag, det här är veckans viktigaste intervju. Jag heter Simon Radioapan Svensson. Det här programmet görs i samarbete med Akademikernas A-kassa. Det är en allitererande A-kassa, det är inte dåligt, det är mer än man kan begära tycker jag. Akademikernas A-kassa är väldigt, väldigt bra för alla, för vet du, det kostar bara 90 kronor i månaden och blir du arbetslös kan du få runt 15 000 kronor i månaden. Och det är ju mycket, mycket mer. 90. Och nu är det dessutom så att om du anger koden VVI på ansökningsformuläret så är du med och tävlar om en Apple TV. Det vill säga en dubbelvinst. Du får en säker tillvaro plus en Apple TV. Läs mer om den här tävlingen på www.aea.se/VVI. Alltså aea.se/VVI. Nu tycker jag det är hög tid att sätta igång med denna veckans viktigaste intervju som är med inte någon mindre än Annika Lantz. Det är för att det inte finns någon som är mindre. Jag tänkte att jag skulle fråga henne saker som varför hon jobbat sig neråt på karriärstegen, hur hon ständigt lyckats ha en underdog-position och varför hon valde att mobba sin chef. Men vad sa du? Vet du inte riktigt vem Annika Lantz är? Det var intressant, men du, det gör inget. Vi gör väl helt enkelt så att jag bara jag berättar det för dig. Hur känns det? Bra. Men känns det bra på riktigt? Jag vill inte att det ska bli dålig stämning så precis när vi börjar. Det är okej. Bra. Annika Lantz är en av anledningarna till att jag började jobba med radio. Hon var helt enkelt bäst av alla ett bra tag där på 90-talet. Hon var den tidens Filip och Fredrik, fast i radio. Så fort man satte på radion så var hon där. Det gick inte att bli av med henne. Det var då det. Nu beskrivs hon fortfarande som en radiopersonlighet, men det är egentligen lite konstigt för ingen har hört henne på radio på cirka 10 år. Men hon gör program där, tror jag. För alla säger det i alla fall. En anledning att hon kopplar sig upp med radio är väl att vi alla gör henne den tjänsten att inte påminna henne om den där tiden på TV. Det gick inte så bra, tror jag. För det här programmet i Afton Lantz fanns bara precis så där länge som man hann tänka, vad var det? Jag minns inte exakt hur det var, men jag minns att det var väl bättre än Thomas Tengbys försök att gå från radio till TV i alla fall. Nåja, efter den där lilla fadäsen har hon bara varit med i TV-program när en manlig programledare varit närvarande. Hon tycker det känns tryggast så. Män är så bra på TV, tycker Annika. Och det är väl egentligen det som hon är mest känd för nu för tiden, som en av de där clownerna i olika panelprogram. Ja, du vet, sådana panelprogram där en programledare sitter och säger: Prins Carl Philip är ungkorgen. Kan hon säga något kul om det? På tyska! Baklänges! Och så gör någon det tills Robert Gustafsson börjar hosta. Sådär, roligt, du vet. Och sen får panelclownerna poäng av någon anledning och så får de en massa skratt och mängder av applåder från en publik som uppenbarligen är förståndshandikappad. Det där är Annika proffs på, så hon borde bli intresserad som Annika Lantz, professionell fåntratt. Fast hon sätter inte sin fot i parlamentet, sa hon en gång. Men istället för bara tacka nej när de ringdes valde hon att skriva det i en tidningsartikel. Anledningen till varför tror jag vi återkommer till. Men det ligger lite i linje med Annikas personlighet. Alltid glad, men aldrig riktigt nöjd. Alltid är det något som är fel. Uhu, jag är Sveriges populäraste mediepersonlighet. Jag kollapsar på golvet och åker till akuten. Och nej, jag är den enda i Sverige som har haft fast tjänst på SR i 100 år. Och jag får göra vilka program jag vill. Jag tror att jag tar tjänstledigt. Hjälp, parlamentet, Sveriges populäraste TV-program vill att jag ska vara med. Nej, 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 så ska det inte vara. Hon lyckas alltid hitta det negativa i tillvaron. Och nu sitter hon mitt emot mig. Hej på dig, Annika.
Hej, Simon.
Välkommen.
Jag måste börja med snora, för du sa att jag skulle vara tyst. Jag har inte vågat ge från mitt enda kroppsljud.
Nej.
Men jag har massa snor i näsan. Sådär. Åh, vad skönt det var.
Många andra människor gör tvärtom. att ha till exempel ett papper.
Jag vet. Men du har inget papper här.
Nej.
Du har den här papperskorgen, jag vet hur det blir, det måste snyta sig i plast.
Toaletten har jag inte här inne i studion. Har du någonting att tala ut om idag?
Din knapp är inte knäppt. Och det är inte ett stort problem för mig, men jag har suttit och tänkt på det mycket när du har suttit och hånat mig.
Nu undrar man som lyssnar kanske, vilken knapp?
Ja, det är faktiskt skjortknappen.
Jag har ju många skjortknappar.
Skjortan, den rutiga, snygga skjortan som så fint matchar alla strumpor.
Den allra översta knappen, menar du?
Nej, den här knappen. Den här på bröstet. Någonstans. Där, ja.
Då fixar vi till det.
Först berättar Simon att han har gått på Bikram-yoga 4 dagar i veckan. Sen glömmer han att knäppa skjortan.
Jag tror faktiskt att det var så att jag råkade andas och då sprack det.
Just det, så var det.
Andas. Du gör väl det här frågesportsprogrammet i P1 nu, va?
Ja, just det. Det gör jag faktiskt. Jag tänkte också att det var ju fräscht och aktuellt mycket av det du sa. Men ja, även de här panelprogrammen får jag inte vara med i längre. om vi ska prata om en karriär som går ut för, så vill jag ändå poängtera det.
Ja, men
det var ett tag sedan du såg mitt panelprogram.
Det var ett tag sedan jag såg ett panelprogram faktiskt.
Ett tag sedan du såg mig.
Ja, nej, men de håller på att dö ut.
De kanske gör det. Jag kan inte säga mer än att det är lustigt just idag.
Det som du hängde upp din karriär på.
Precis. Men just idag så hörde de ifrån sig från ett panelprogram. Jag tänkte det när du läste den här trevliga påan att ja, det har jag rätt.
Vill du vara fåntratt i vårt program, sa de det.
Ja, de sa det. Jag sa mig rakt på numera.
Har du haft något program som inte haft ditt namn i titeln?
Ja, jag sände ett program som heter Guld.
I P3?
P3 Guld, ja. Det var en fruktansvärd tid. Nej, men jag känner mig inte hemma alls.
Galan Petri Guld?
Nej, Petri Guld. Det hette Petri Guld, tror jag. Alltså wow. Program, nej men säger jag, är de i huvudet nu? Jag tror, det var ett fredagsprogram som skulle liksom täcka upp hela landet och vi skulle vara som en helikopter. Jag tror faktiskt att det hette det. Men detta kan ju du kolla upp.
Det borde jag kolla upp redan nu. Vems idé är det att det ska heta Lands hela tiden då? Landskampen och Grafton
Det här
Lands,
var faktiskt...
Är det du som sitter och säger?
Nej, det är det faktiskt. Nej, det
jag
är
har
inte.
Nej, men
jag kände
ju
kvällspasset först och morgon. Nej, för grejen är så att jag kan ju verka kvick i vissa sammanhang. Men jag är skitdålig på att komma på programnamn. Jag har inte kommit på ett enda av mina programnamn, tror jag. Och som du märker, det är ju någon som inte har någon fantasi som har kommit på dem.
Men du säger ändå så här.
Det låter bra, säger jag. Lands. Ja. Det låter trevligt, jag är på.
Du jobbar med folk som gillar dig, det är ju bra.
Jag jobbade också under en självföraktande tid när jag hade haft en jobbig period. Då hade jag sänt Lands... jag hade sänt TV, tror jag, i Aftonlands, ja. Och då ville radio att skulle komma tillbaka och jag var som vanligt bitter över någonting och sa, ja men det ska inte heta, då ska det inte heta mitt namn. Så då sände vi under en säsong, jag och Ulf, min gamla parhäst, ett program som hette program 1-16, så hette programmen bara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Oj då.
Där kom det, vad mycket resurs du får här på köpet.
Nej, jag bara känner igen mig lite grann, eller jag får vatten på min kvarn att man får inte jobba på samma ställe för länge. För då blir liksom alla idéer dåliga och så gör man bara, nu ska det heta 1-16.
Det här var ändå när min karriär stod på topp. Det ska du veta.
Jag var glad att jag missade detta. Men hur funkar det här med, för du har bytt kanalen sin massa gånger. Petri först, va? Eller, vi börjar
Stockholm,
Petra,
ja.
Men det är inte det.
Nej, det är inte det.
Lokalradio, då kan vi börja vad som helst. Men för att jag tänker flytta till P1 och tänker mig att det är, wow, häftigt. Lyft.
Va?
Det är liksom lite creddigare på P1 än P3.
Men du har, är det för att du har varit där nu? Och sen riktig satir i Godmorgon
världen. Ja, vi kände verkligen så, ja. Precis.
Nej, men jag vet inte. Det där är ju svårt. Det där är ju mer, det ligger ju hos dig. Jag har nog inte tänkt på det så. Det är ju kräddigare om man har föräldrar som har en fin akademisk utbildning. Eller hur? Jag menar, det är inte kräddigt.
Men
för...
du har inte tänkt så alls. Alltså. Men det är ju andra, det är väl lite kul så nu får andra lyssnare som inte är mellan 12
men
och 14.
Jag är ju ganska kär i P3. Jag har ju alltid känt att P3, eller när, ja, först kände jag Radio Stockholm var min kanal väldigt länge. Så när jag var på P3 så tänkte jag Radio Stockholm. Och sen när jag inte på P3 så kände jag såklart att P3 är min favoritkanal. Men jag känner ändå att P3 var mest kompatibelt med mitt uttryck. Och att, men att jag blev ju äldre och jag kunde inte hänga där längre för att jag hade inga referenser.
Och var det inte kompatibelt med ditt uttryck?
Nej, och då blev det P1.
Men P4 då, för det tycker jag känns som en kyrkogård.
Ja, där har jag ju också varit.
Ja, precis. Att det känns som att du trillade ner i någon slags.
Jaha, vad intressant. Nej, men... Ja, för mig är det nog så här, P3 var en ganska lång period av mitt liv. Och sen så har P4 och P1 blivit som syskonen till de kanalerna på något sätt. Och nu känner jag ju att jag börjar liksom... att jag och P1 har hittat varandra. Men det var ju inte så att alla var jätteförtjusta i att jag började på P1. Ju, utan det var ju många som upplevde att jag inte var kompatibel med P1 när jag kom.
Men de människorna behöver inte bry sig om.
Nej, fast...
Just nu i alla fall. Men jag bara tänker hur det var Men är det så att kanalerna tröttade på dig och så sa vi vill inte ha det här längre, du får gå till den kanalen?
Inte så att jag hörde det ju.
Nej. Men eller var förmodligen... det du som tröttnade och sa nu vill jag till en annan kanal?
Jag har nog överhuvudtaget, och det har ju präglat min person så att jag inte längre kan göra några val alls, men jag har nog ofta sagt ja när jag har fått en fråga på Sveriges Radio. Vill du göra det här? Ja, vill du göra det här? Ja, vill du göra det här? Och på så sätt har jag bara, och då, så hade jag varit länge på Petri och kände väl själv lite att jag inte riktigt hade samma referenser som de yngre lyssnarna, och så tänkte jag, men det låter ju jätteroligt att göra något nytt. Och så blev det, ja det gick ju så bra där i P1, vill du göra det i P4 också? Ja, alltså det har varit något sån där, jag hade väl tagit det som smicker snarare. Mm. Fast nu efteråt kan jag ju tänka att det är mycket möjligt så att de bara lurat mig, att de var trötta på mig och därför erbjöd
det
mig.
Låter det låter lite som det var som en het potat. Eller ja, som, aj, 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 ta kan, här, kan ni ta Annika? Ja. Och sen tillbaka till P1, vi vill inte ha henne.
P2 sitter nu bara och väntar på den fruktansvärda frågan.
Snart kommer hon till oss, helvete. Men du, man kan undra lite, för mig, jag vet inte hur det känns för dig, nu har vi liksom inte alls lika bilder av din karriär, men att du peakade liksom, lands i P1, nu jävlar, nu är Annika hetast i stan.
Jag tänker ju lite att jag peakade med Morgonpasset.
Okej, okay. Det förbättrar bara min fråga, okay. Du peakade med Morgonpasset.
1900-tal.
Varför är du kvar på Sveriges Radio, gömmer dig där hela tiden?
Men gömmer mig, gör jag det?
Ja.
Ja. När sagt, du säger det så.
Jag vet knappt vad du gör. Du har ändå varit med i ditt program Landskampen.
Ja, det var det faktiskt. Jag gör ju det programmet. Det är faktiskt det enda jag gör ju.
Men varför gör inte du en bärbar talkshow i TV till exempel?
Ja, men jag är ju inte lika bra på TV som Carina är ju ett TV-geni. Jag menar...
Okej, vi ska inte jämföra oss med genier, men nej. Du kan jämföra det med,
men någon...
med Oldsberg.
Varför jag inte sänder Bingolotto med Marie Serneholt om för julafton? Jag vet inte. Nej, men jag
är det
tror
så att du inte har så mycket att du bara säger ja när du får frågor?
Men
du,
lite så.
Men du skickar aldrig in förslag?
Tror jag att det är. Och så tänker jag, åh gud vad mycket jag skulle kunna göra, men inte riktigt pallar. Och sen så tror jag att det var något som hände när jag fick barn också, att jag orkar inte jobba lika mycket längre som jag orkade innan jag fick barn. Och då gjorde jag väldigt många olika saker när jag var före barnen. Då gjorde jag både radio och så gjorde jag tv och kanske något företag hit och dit. Och då fick jag ganska mycket av allt, och då var det ganska roligt, eller ganska skönt att ha den här basen på Sveriges Radio. Så kunde jag testa lite andra saker och ändå känna att det viktigaste för mig är den här public service-uppdraget som jag tycker väldigt mycket om. Och då... Men sen så nu har jag förstår att det kanske verkar som att jag inte gör någonting. Men, nej, men att, jag har väl själv valt lite att tagga ner. Också, ja. Både liksom med det jag gör på radion och privat, att försöka hitta så där, att jobbet inte är det absolut, absolut viktigaste i mitt liv. Utan att man kan ha ett jobb som man liksom sköter lite med lätt hand. Jag försöker göra det här. Det är en process jag är inne i.
Mm. Just det. För du har sagt någon gång, jag tyckte det var så kul. Jag känner inte riktigt att det finns någon plats för mig för Sveriges Radio. Och det är jobbigt, för jag känner att jag är viktig för företaget. Dels var det väldigt kaxigt sagt. Men också, sluta då för fan, Annika.
Jag vet, men jag är väldigt trygghetssökande. Jag tycker att det är lite läskigt att kasta mig ut. Jag förstår att jag skulle kunna göra det. Men det är också att jag fortfarande tycker att det är roligt. Det var ju därför jag tog känslighet, för jag ett tag kände att det inte var så himla roligt. Eller att det var inte lika roligt som förut. Och det känns ju, eftersom det ändå är ett jobb där jag förväntar mig att folk ska lyssna på mig, så måste det kännas otroligt engagerande. Annars verkar det ju helt vedervärdigt att tvinga folk att lyssna på någon som inte ens tycker att det är speciellt kul. Så då försökte jag liksom hitta ny inspiration. Nu känns det ganska roligt att göra något helt nytt. Men jag sänder ju inte heltid. Jag skulle nog inte palla ännu att sända så här mycket som jag gjorde när då, enligt dig, min karriär var som störst.
Okej, men för det är ju det här med... Men du är kvar i lite trygghet alltså.
Ja.
För du sitter där och har det ganska bra. Klagar lite så här.
Mm.
Och min sändningstid klockan 9 på fredagar. Men det är inte detta programmet, va?
Nej.
Det var förra.
Nej, det var det där. Nej, det var det där sist med senaste.
För nu du sa så här, då kan man sätta en psykopat att sända, för det finns ändå ingen som lyssnar.
Just det, så gjorde man det. Men du
kollade du vem som hade haft programmet innan dig på den tiden?
Nej. Men du, det här, det heter inte Lands, kom jag på. Det hade jag glömt bort.
Ja, just det heter så,
jag sist med det senaste.
Knasig
inte Lands.
Papier-maché på kroppen.
Ja. Men det sa vi inte i titeln.
Nej, just det. Okej, vad heter det, sa du? Hette sist med det senaste.
Sist med det senaste,
det var ganska fräckt namn.
Det var ett fräckt namn. Ja, inte jag som kom på. Anna-Karin Iversson.
Mm, det är svårt.
Inga
namn.
Bra namn.
Det ska alla veta.
Mm.
Men precis, men då om du ändå har haft det här morgonpasset och haft eftermiddagsprogram, du har haft ditt eget program hur många år som helst, så sitter du ändå och klagar över sändningstider.
Ja, det var ju just det där.
Ska ha prime time jämt.
Ja, nej, men det där var ju en väldigt, väldigt jobbig period. Det är ju ingen period jag är speciellt stolt över eller tyckte var speciellt skön. Det var väldigt, väldigt jobbigt av massa anledningar. Och då det där med sändningstiden blev ett sånt, en sån grej i mitt huvud mer. Att det var så, vi la ner otroligt mycket tid. Och så var, men det visste vi ju om att vi hade den där sändningstiden. Så det där var ju bara ett uttryck för en enorm frustration som jag kände under en ganska jobbig period.
Men du är sån alltså att du bara ut med det bara, om du frustrerar. Varför vet jag om
att
du har känt
så här? Ja, nej, men jag tror att det där var ju en väldigt... Nej, inte i vanliga fall är jag inte det. Men när det har gått tillräckligt långt så kan det nog hända att det spiller över. Och sen så var inte det här när jag var med i det här Kristoffer Triumph-programmet. Jag tror att det mesta som kom i den här intervjun som ägde rum precis efter hela den här säsongen. Jag var helt slut. Jag satt under den där intervjun och kände så här att jag inte hade någon koll liksom. Och jag tänkte det innan också, jag mår inte bra, ska jag verkligen göra, och jag sa, tror till och med jag sa till Kristoffer innan så här, att du får ha lite koll, för jag mår inte bra, jag känner mig lite så här, ja, lite dålig verklighetskoll, men ändå så sa jag ju uppenbarligen väldigt mycket i den här intervjun som sen naturligtvis slogs upp och i en sommartorka av någon kvällstidning, och så blev det en stor sak.
Jag tänker på, det låter lite som när Anne Hebelin skrev en bok om sig själv och sen ångrar hon sig och sa till sin förläggare: hur kunde du tillåta mig att skriva den här boken? Jag mådde ju dåligt.
Precis så var det.
Fast det var Triumf som var boven.
Och jag behövde inte skriva alls. Jag slapp hela den processen.
Just det. Just det, men för att prata om det här, du gick in i väggen när du hade ett vanligt program och nu gör du ett frågesportprogram. Du har sagt att du har dragit ner, men man undrar lite hur lat du är.
Ja.
För nu har du ett frågesportprogram, du har en sidekick, 4 gäster. Du gör knappt någonting i det programmet, va?
Nej, jag gör ju bara allt innehåll. men det är sant att i sändning gör jag inte mycket. Och jag gör ju inte allt innehåll, herregud, jag är en producent. Men
du menar
det,
frågorna och så?
Frågorna och klippen och...
Okej, det händer lite
mixen grann där. Mixen och...
Mixen. Det känns för live för guds skull.
Ja, det gör det. Det gör det. Och det är tack gode gud. Det är ju ändå det bästa.
Det är skönt, ja.
Det är skönt.
Det här sänds inte live. Jag kommer behöva lyssna på det här igen.
Jag vet flera gånger. Ja, hon pratar i munnen på mig hela tiden. Går inte att klippa.
Det var i den här Värvet-intervjun, ja. När du mådde dåligt. Ja. Och du outade din chef som mobbare där.
Ja, men jag gjorde ju inte det. Om man lyssnar på intervjun.
Va?
Va?
Jag har väl lyssnat på den intervjun.
Ja, men jag berättade ju bara hur det låg till och att jag själv var en ganska stor del i det där. Mm. Att det inte var så att han var den som var det enda problemet i den här relationen. Det ändå framgår ju ganska tydligt.
Okej, att ni båda var du var. Men det jag tyckte var ett intressant sätt att ta upp ett problem på jobbet.
Ja, det kan
men,
man
men det var. Men det var en chef som var jobbig mot dig alltså?
Nej, men det var väl mer det att vi inte lyckades kommunicera. Han var ny och var väl också ovan vid det. Den situationen innebär att jobba på Sveriges Radio.
Så upplevde han det här då, för att höra det?
Inte så roligt ju. Nej, men det var inte roligt.
Tror jag har snackat om det efteråt?
Absolut, då. Vi har varit väldigt duktiga. Det här var så himla spännande och så tråkigt att jag inte har gjort tidigare. Men jag var väldigt mån om att vi skulle lösa det här, för att det började ju inte så bra. Och som sagt, det var ganska många olika parametrar som gjorde att jag mådde dåligt under den här perioden. Och så blev det så här, och han blev såklart jätteledsen, det fattar ju jag. Och det var en till chef inblandad, så det var det som var lite problemet, att saker hamnade mellan stolarna och kommunikationen var dålig. Men då så var jag väldigt noga med att nu måste vi reda ut det, vi måste ha trepartssamtal och vi måste liksom se till att allt blir bra, för vi ska ändå jobba ihop.
Wow, vad vuxet av det.
Ja, det var faktiskt väldigt vuxet av mig. Jag låg på ganska hårt för att det här verkligen, verkligen skulle bli av. Det är ju ganska jobbigt. Men det var super, super bra. Och jag hoppas att de tycker att det var lika
samtal,
bra.
Alltså, man sitter och...
Ja, vi var det tre, men så finns det ju på
eller
Sveriges...
Eller skulle ni gå igenom allt som hade hänt?
Ja,
eller?
Men det finns på Sveriges Radio, vilket jag inte ens visste egentligen. Det är också lite konstigt, men det finns en person som liksom är till för såna här saker. Att när det blir konflikter eller när det låser sig, så går man till Kerstin. Och så är hon utbildad helt enkelt på att ta tag i såna här saker. Ja, men då sitter man så här ungefär som du och jag, och så då en till, och så sitter Kerstin där. Och i det här fallet gick det till så att alla skulle berätta, eller först skulle vi rita upp på en whiteboard hela händelseförloppet från ett specifikt datum som vi kom överens om till idag. Mm. Och så skulle vi rita, om man ville rita streckgubbar eller skriva så här, hur man hade upplevt det. Och sen så skulle man en och en berätta om sin tidslinje, då fick de andra inte säga något. Utan, och då skulle man bara inte säga, inga anklagelser, utan bara så här upplevde jag det. Mm. Och det, var, liksom, det låter ju så himla enkelt, men det var fantastiskt bara att de en gång, en enda gång fick höra, liksom, så här har jag upplevt det ni har sagt och det jag, ni inte har sagt och sådär. Och så fick jag höra dem och då förstod jag, ja, då blir det ju tydligare allt som de har att göra när mm. de inte tänker på mig, vilket de inte gör hela tiden.
Jag, som jag kanske gillar och ogillar sånt här, för att en känsla är ju som de är. Och sen ja. Får man höra att jaha, ja, det var ju bara så du tänkte, ja, ja, ja. Här har jag gått varit lite arg för.
Ja, men är inte det bra då? Eller vad då?
Ja, men då förminskas alla, eller då förstörs alla de känslor jag haft. Vilket ju är bra, för det var dåliga känslor.
Ja,
men,
jag tror annars. Verkligen att du behöver ett sånt här trepartssamtal.
Jag tänker på Knickar som skrev ju i den här i Faktum om...
Ja, just det.
Jag undrar om hon har haft sånt samtal, för hon sa någonting till mig om att hennes chef hade...
Blivit ledsen, eller?
Det hade hänt, jag vågar inte säga nu vad som hände, men... Men det var något som inte blev bra sen.
Nu är inte Emma Knyckare här och kan förklara sig. Och inte heller hennes chef att försvara sig.
Nej, nej. Men det var en liknande sak där. Någonting hänt på jobbet och så bara skriker man ut i en medial...
Ja, men det här, alltså det finns ju också någonting, det är ju någonting som har hänt lite, tror jag, för att jag upplever också, och det var väl så jag försvarade mig lite för mig själv, för det var ju kanske... inte det bästa tillfället att prata offentligt eftersom jag var lite labil just då, men jag har ju ofta även i radio pratat om det har varit problem, alltså eftersom min radioprofil eller vad man ska säga sen tidigt har varit att berätta lite om allting som hände mig, och eftersom jag under en period när jag sände Morgonpasset till exempel bara arbetade nonstop hela tiden, då blev det ju att jag berättade om det var något problem och någon konflikt. Det var inte så att Aftonbladet slog upp det då, och det var väl också kanske för att då satt jag själv på, det var jag som hade ledarpinnen på något sätt. Men så en sån här sak, att det skulle bli en artikel där man förstod, det var ju helt, det kunde jag ju såklart inte tänka mig, utan det var med sig, varför ska jag vara ärlig om allting men hålla inne med saker som är problem på jobbet? Det blir också konstigt, tycker jag. Så att det är ju inte liksom superkonstigt att jag berättar om det, tycker jag, och det förklarade jag också, så har det ju alltid varit lite, och kanske var chef för mig att ibland. Men man kan ibland vara med i programmet också och pratar om det, men nu hade jag inte den här typen av program, utan det var ett bandat program.
Ja, just det. För jag vet inte om det är exakt samma, men vi, chefen på P3 Nord och Tankesmedjan kom ju ofta och sa, ni är dum i huvudet nu. En lyssnare har blivit upprörd. Och så, ja, okay,
men då började de väl inte så, de sa först, en lyssnare har blivit upprörd, ni dumma i huvudet.
Okej, okay, den ordningen var
jag det. Ändå att
och sen så tillbaka till oss, och då sa vi, men försvara oss då, nej, för ni är dumma. Men då tänkte jag, det slog mig aldrig att man kunde gå ut i media då och säga, min chef, jag mobbar mig. Jo, men nu har ju Jonathan sagt någonting om diabetiker.
Ja.
Och då blev många diabetiker blev upprörda. Och då, chefen där, liksom hade något möte med honom huruvida han hade empati eller inte.
Jaha.
Han kom fram till att han inte hade det. Men jag har också själv varit med på såna här möten eller
vad
annat
gör
än mig.
För att få empati då? Nej, men får han gå någon kurs nu?
Nej, för det är inte det viktiga.
Att gå en empatikurs. Sveriges Radios empatikurs.
Du är ju gift med en chef.
Ja,
på Sveriges Radio.
Det är ju det bästa sättet.
Så då kan man fråga, måste du springa ut med detta? Kan du inte bara ta det för middagsbordet och säga så här, nu
han är inte
detta.
Min chef.
Nej, men han måste gå på möten med de cheferna.
Ja, det kanske han måste, fast har han gjort det. Det här är ju P1, han jobbar ju på P3. Det har ju inte riktigt kanske... Eller var det på P4? Ja, nej, det har tyvärr inte. Och sen så har vi väl... Han får inte vara med på möten där man pratar om mig.
Är det så?
Ja, så han är nästan aldrig på möten.
Ja, skönt. För jag tänkte, du kan ju aldrig börja jobba på P3 igen. Och han kan inte ta jobb på P1.
Nej,
ni
det har du rätt i.
Eller så har vi...
Ja, det är för jävligt. Ja. Hur står vi ut? Ja.
Men du lyckas
han har
alltid...
fått höra en del, ska jag i och för sig säga. Det är inte så roligt. Ja, men från mig att jag till slut börjar anklaga honom. Liksom, när jag är tillräckligt arg.
Ja.
Stävligt. Mm.
Och så måste han vara...
Gå till Aftonbladet och bara, min fru mobbar mig.
Fan vad gött att kunna ha den. En till, Annika. Jag har Aftonbladet på speed dial. Men du har alltid en sån här underdog-roll, och det tycker jag det verkar som. När jag frågade dig om du vill vara med här så bara, jag är väl inget intressant svar.
Sa jag?
Ja.
Gud vad skärmigt.
Jag tycker ja, själv att du har någon makt att påverka saker i.
Ja, men, inte, ja, men jag tänker mer så att det är roligt. Ja, nej men jag... Ja, Du har jag inget intressant. Jag kan inte ens avsluta en mening. Gud.
Nej, men du är jättebra på att förminska dig själv. Det har jag nästan jämt.
Ja, men det kanske är en bra strategi. Jag tycker att det är lättare att göra humor på det sättet än tvärtom.
Ja, precis. Blir roligare. Men du är medveten om att du ändå har lite inflytande i världen.
Ja, men när du sa, jag vet inte om du säger det till alla du ska intervjua, men att du... Simon, så här ska jag berätta. Att Simon skrev, bara för att jag skulle komma hit, att han var en av, nej, jag var en av anledningen till att han började med radio. Fast du skrev det så här lite punkt, 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 så att jag inte skulle bli för cocky. Eller vad, jag vet inte, jag fattade inte riktigt signalerna. Men är det sant? För då har jag en enorm makt.
Ja, det är klart det är sant.
Det är fantastiskt. Eller?
Ja, men det är, väl
ingen... är det en komplimang eller är det en förolämpning? Det kanske lyssnarna ska svara på.
Ja, men det, jag vet inte om det har någon betydelse. För det är ju ingen makt.
Ja, men det är väl ändå en makt att påverka folks yrkesval, eller? I och för sig ett yrke som inte har speciellt många jobb.
Ja, fast du kan ju inte påverka folk att jobba med kärnkraft till exempel.
Säg inte det. Har du inte hört vad jag har sagt om kärnkraft?
Efter att jag hört Annika på radio så vill jag bli revisor.
Oh, fy fan. Ja, nej, då ber jag mig ursäkt.
Nej, men du menar om att du har en Twitter-ikon, du har 1 miljard följare, du kan få folk...
Nej, det är Justin Bieber, du blandar ihop oss. Nej, men, igen.
Nu gör du det igen. Du
har... Jag har ju inte 1 miljon följare, fattar du, är viktigt, jag jobbar på P1. Nej, 130.
Mm. Ja. Det är topp 10 i Sverige.
Är det det? Fast jag undrar om det är det längre.
Okej, vi säger topp 15-20 då.
Där har vi det. För att jag vet att du sprang ifrån mig de där...
Så kan du få ett samtalsämne på, i fikarum och så vidare. Du kan sätta griller i huvudet.
Ja, ja, det kanske är så. Men jag undrar om det är så.
Jag tolkar det som jag frågade innan. Om du själv tycker att du har någon makt. Ja, nej. Du, nej.
Jo, men det kan jag förstå. Men jag vet inte. Det är svårt att sätta fingret på exakt hur den makten tar sig uttryck när den väl har försvunnit.
Nej, precis. Det är inget du tänker på direkt.
Nej, det är inget jag tänker på. Lite kanske jag tänker på det. Nu ska jag inte... Jag menar, jag vill ju lite av anledningen till att jag vill jobba med att höra sig ju att jag tycker att det är viktigt det jag säger, såklart ju. Men jag vet ju inte riktigt vad det har för hur det landar.
Nej.
Och om någon...
Men du har någon typ av agenda, kan man säga så?
Gud, så osäker. Du har någon typ av...
Ja, men för jag tycker inte att något jag säger är viktigt, till exempel.
Nej, men det skulle du tycka ju.
Om...
Skulle du bli ännu bättre?
Ja, vad skulle du bli bättre av det?
Jag tycker det.
Men jag tycker inte. Tycker du att du håller på med satir?
Nej, jag tycker att, vet du vad, helt, nu ska jag säga det. Jag har lite svårt att veta exakt vad är satir? Ja, och vad jag gör, båda de sakerna. Men det, jag tänker att det är så svårt. Jag tänker som i tankesmedjan så säger ni ju att det här är satir bara för att ni inte ska bli anmälda. Och sen så gör ni vilken humor som helst. Ni är allt från ordvitsar till satir, antar jag. Men jag menar, det kan nog hända att det slinker in en lite satir här och där. Men jag vet inte, det är svårt att säga var den börjar och slutar i så fall.
Okej.
Okay. Eller hur? Vad är satir?
Nej, men, det, på mitt pappa här så tänkte jag att jag ska ställa en fråga till dig.
Ja.
För att svaret på den frågan är att ingen vet.
Nej, jag vet. Nej.
Men jag tänkte, men om en del verkar ju tro att de håller på med det. Så jag undrar om du var en sån. För du sa att du inte ser dem ny. Liksom, och då tycker du vill säga viktiga saker. Och då tänker jag att du har inte steget långt till satir. Eller?
Det beror på vad det är.
Eller för att annars är du väl bara en tyckare?
Ja.
Ja,
men det låter ju snyggt. Det är därför folk säger att de är satiriker, för att det låter mycket snyggare än tyckare.
Ja, just det. Men då är du mer snarare en lobbyist.
Ja, men jag har ju ingen, så kan man ju säga att jag har ingen som form har jag ingen strategi. Det är inte så att jag tänker att idag ska jag göra satir, utan jag har ju alltid bara uttryckt mig utifrån. Ja, men ja, dessvärre så är jag väl snarare en tyckare då, fast jag inte tycker något eftersom jag jobbar på Sveriges Radio.
Just det, ja. Men jag tycker vi gör så här, att någon annan får avgöra vad det är du håller på med då.
Ja,
men du
tycker
själv
jag.
Tycker inte i alla fall att det är...
Jag tycker inte det är viktigt att sätta etikett på dig.
Nej, men jo, men du har ju en bok. Har den kommit ut?
Nej, den håller på... Jag tittar, det känns som jag sitter och svettas under bröst. Jag satt och skrev på den idag innan jag kom hit ju. För jag sitter och lägger sista handen vid den, som jag kom
jag
på att det heter.
Jag tycker jag såg ett omslag på Twitter häromdagen.
Ja, men det är inte det. Det kommer göras om lite. Men okay. Det kanske blir grunden till omslaget. Men
var det du som var på omslaget?
Nej, det var Lisa Marklund som jag har på omslaget.
Jaha.
Nej, jag har inte Lisa Marklund på omslaget. Det var ingen på omslaget. Det var en sten. Var Gud, vilken förolämpning. Det var en sten med text. Du bara tittade i Annika.
Fattar inte dina skämt överhuvudtaget. Jag blir helt... Nu skäms jag här. Men vadå? Det var visst en bild på dig. titta här vad jag sitter och håller på med på min lediga tid. Ja, då var det en bild på ett ansikte. Inte ens
Simon, nu ska vi ta ett steg i taget. Boken har formen av en fyrkant eller en rektangulär, liksom, precis som en bok. Och sen bredvid var det en bild på mig.
Jaha.
Och sen, men du i din hjärna la ihop det där. Ja, som en, ja, nej, jag inte
vad var det för bild som var bredvid då?
Det var på mig.
Ja, men varför har du en bild bredvid boken? Inte det
ska konstigt? Fatta att det är jag som har gjort. Jaha. Det här var en katalogbild. Jaha, jaha, nej, nu fattar jag. Du trodde att den bilden var omslaget.
Ja, eller baksidan eller någonting. Det var inte så konstigt.
Det är konstigt att det står massa text om. Ja, men jag förstår nu. Nu förstår jag. Du såg det på Twitter. Vad ska man tro? Nej, just det. Nej, det här var bara katalogsidan.
Har vi skrattat färdigt åt mig nu?
Ja, det har vi skrattat. Ja, det kanske inte var så konstigt. Nu känner jag mig dum. Jag ber om ursäkt.
Så det var du på den där bilden i alla fall?
Det var jag, men den var ju väldigt bra bilden. Ja. Eller tyckte inte att där var
så... Jag lägger ingen värdering. Jag säger bara att du såg helt annorlunda ut än vad du gör nu.
Jag vet. Du är en fantastisk fotograf.
För du tycker att du ser bättre ut på bild.
Ja, för att hon frät... Det liksom blir lite utfrätt sådär. Alltså bildmässigt, obs.
Ja, just det. Jo, men den boken, ja. Det var.
Just det, den boken.
Den är den snart ute.
Den kommer ut i vår, ja.
Mm. Är det kanske den här podden också gör. Då, så vi kan sluta prata om nu och sen.
Ja.
Men, jo men den, vad står det? Förändra hur vi ser på jämställdhetsutvecklingen.
Vad sa du? Att...
Den ska förändra hur vi ser på jämställdhetsutvecklingen.
Stod det det?
Ja.
Men hur kunde du se det? Nej, det om du inte såg annan. Att det var...
Jag tror att du har sagt i en intervju någonting. Jag vet inte vad.
Jaha, men jag har inte sagt det. Jag har inte sagt det, men det kanske står någonstans. Det tror jag inte att den kommer göra.
Okej, men det kommer handla om jämställd.
Ja, det kommer handla om
woman, nej, inte woman. Det är så kvinna leder oss, styr mig, kvinna.
Du har läst. Det var inte jag på bild. Du kan lika gärna varit Stefan Törnqvist. Gud vad bra du var på bilden, Annika. Mörkhårig.
Den heter så, styr oss kvinnor.
Nej, den heter Det elfte budet.
Vad var det för rubrik då jag såg?
Jaha, var det en rubrik?
Jag har rätt hela tiden och du bara skrattar.
Ja, det är fan inte klokt. Det är igen så här, vem styr verklighetsbilden? I det här fallet inte du. Nej, men det är sant att på den här stenen så står det... Vad är det?
Stenen som jag trodde var du.
Mm. Just det. I mitt ansikte står det. Må kvinnan styra.
Må kvinnan styra.
Fast det stod inte det ska inte stå på omslaget. Men det är möjligt att de hade satt det som rubrik. Det vet jag faktiskt inte.
Right.
Du kan ha rätt.
Boken heter inte så. Men okej, okay, men den ska handla om jämställdhet på något sätt då.
Ja, den handlar om jämställdhet. Fast på liksom... Ja, det gör den ju. Jag måste nu lära mig vad den handlar om för att nu ska jag snart ut och sälja den här boken.
Och den kommer vara lite rolig.
Den är rolig, ja.
Då är det nog satir, tror jag.
Den är nog satir. Vet du vad? Den här boken kan man kanske klassa som satir.
Okej.
Okay. För att den är lite så här satirisk. Flum.
Då backar vi bandet 20 minuter på frågan. Håller du på med satir? Ja, det gör du i bokform.
I bokform, ja. Men det skulle jag nog säga att man kan karaktärisera det som. Ja.
Vad härligt.
Ja.
Men jag skulle också vilja säga att man håller på med satir om man säger att man gör det.
Ja, för att det är det jag upplever när ni säger det i tankesmedjan. Ja, det gör de väl då. Vad gör jag då, tänker jag, stillsamt? Satir.
Vad taskigt av det. Jag säger att det är taskigt.
Vad är jag taskig nu?
Du säger att tankesmännen bara är små ordvitsar. Och...
Nej, jag älskar tankesmän. Nej. Jag menar nog att det verkligen är satir på sina håll. Men jag menar, det är allt möjligt. Men i och med att det blir en etikett så känns det som att wow, det här är satir. Mm. Man går in med förväntan om att det man ska göra är satir. Och då blir det satir, tror jag också.
Jag vill förstå den här parlamentet-grejen. Den var också 100 år sedan. Men det var också att det råkade bli stort, antar jag. Aftonbladet råkade skriva en artikel.
Vadå? Ja, just det. Ja, det var faktiskt så. För att artikeln är skriven i Bang.
Ja, precis. Men återigen, du menade inte något med det här. Men...
Nej, men den artikeln... det var den svåraste artikel jag någonsin har skrivit. Jag har inte skrivit så många artiklar. Det var den svåraste text jag någonsin har skrivit i hela mitt liv. Den var jättesvår. För att det var just det att det var inte en anklagande text... Det var inte så att jag dömde ut. Det var inte så att jag sa att jag kommer aldrig mer vara med i parlamentet, vilket jag såg står på Wikipedia.
Ja, det har ändå blivit en sanning nu på något sätt.
Ja, precis. Men det var inte så, om man läser den artikeln, det var ju ett tag sedan jag läste den, men jag kommer ihåg att jag verkligen satt och vägde orden och bara så här, för det handlar ju igen igen, egocentrisk, men det handlar ju om mig och hur jag agerar som människa i de strukturer som finns. Och där kan det ju hända att folk känner sig utpekade, men det var ju inte så här Anders S. förtrycker mig, utan det var så här, hur ska jag göra med den här insikten att jag är ett redskap i den här strukturen som jag lever i? Hur ska jag hantera det och komma ur den och fortfarande ha kul liksom. Och det där brottas jag kanske fortfarande med, och det är mycket mer komplicerat än att jag skulle peka ett finger åt något så här humorpatriarkat. Det där är bara slött att tro det.
Hade jag varit programledare på, eller varit med där, då tror jag nog att jag hade känt ett finger pekat åt mig.
Jo, men det kanske man kan känna. Jag känner ett finger pekat mot mig också ju.
Så jag menar, det är inte att du säger att det är slött. Men återigen, det kan inte vara menat så, men det blev så. Att det blev lite fingerpek. Och så. Men det var ingen stor, du ville bara skriva av det lite och sen var med i parlamentet igen.
Nej, jag ville, det här var ju...
För det var ändå att du skrev sådär, jag är ett kvinnligt alibi så att de kan dra skämt om kvinnor.
Ja, men jag drog ju skämten. Jag var ju med i det där, jag ville ju vara med i det liksom. Jag vill fortfarande vara med i det. Det är ju liksom, det är ju det som är hela, det gäller ju bara att hitta ett sätt att förklara hur det ligger till och samtidigt kunna leva med sig själv och andra liksom, och fortfarande...
Men du vill ändå skriva så att fler skulle få ta del
av det? Ja, men för att det var ju ett specialnummer som Bang hade om humor. Mm. Och så fick jag frågan, och det här var ju ett aktuellt ämne för mig under många år eftersom det var ganska tufft många gånger att vara kvinna i den här humorsvängen liksom. Ja, det var ju otroligt svårt att skriva det. Egentligen var väl målet att skriva det utan att någon skulle känna sig utpekad.
Ja, och det är väl svårt då.
Ja, det kanske är svårt.
För du ville skriva om strukturen, men inuti den så fanns ju
individer.
Ja,
men absolut, så finns det ju personer, det är såklart. Men jag befinner mig ju också där. Och jag upplever ändå att jag också får... Liksom att jag också pekar finger åt mig själv. Och det är likadant lite med den här boken jag skriver, att det kommer ju såklart vara säkert folk som upplever sig som utpekade, men det handlar ju om hur...
Gulp.
Jag säger inte dig vid namn.
Nej, han heter Normis. Han sitter där i Petri och säger att han håller på med satir, men det är egentligen bara ordvitsar.
Ja, nej, men det här är ju svårt alltså. Men, ja.
Men du, i den här, jag tror att det var din artikeln, så att du beskrev humorsverige, och andra gör det också, att när det är hemska otrevlig stämning, så säger man så att det är manlig stämning och jargong.
Vem, var, när då? När då?
Jag tror att du skrev det i Bang-artikeln. Att på, så här, bakom parlamentet så var det sån här manlig stämning. Nej, men för jag vänder mig lite mot att man säger att en jobbig stämning i humorsverige eller någon annan del av Sverige, så beskrivs den som manlig.
Ja.
För att jag har väl också suttit bredvid Kristoffer Appelqvist i något tv-program och känt vad dålig jag är. Jag får ingen syl i vädret, men det är mest för att han är så himla kul.
Fast Kristoffer är ju så rolig.
Han är jättekul, ja. Men jag tror det var han du hade som exempel också. Utan att peka fingrar så var det liksom bara att...
Ja, men det var inte komma det, så det var när vi gjorde, ja just när vi gjorde Snack om nyheter var det, va?
Mm. Jag känner också så, jag känner så ibland när jag sitter bredvid Liv Strömqvist ibland också, liksom, helvete vad kul.
Vilken
hon
jobbig
är.
Stämning.
Nej, men hon är så kul, jag sitter bara här som en tyst lite.
Nej, men så,
och då menar jag att då är det kanske inte en manlig stämning.
Nej, då är det du som inte är tillräckligt rolig.
Ja.
Nej, jag vet. Nej, men det där har jag ju tänkt jättemycket på.
Det är mig det fel på.
Jag är ju helt övertygad fortfarande om att jag är den minst roliga någonsin i parlamentet. Och det menar ju, och det menar ju andra kanske att det inte nödvändigtvis stämmer. Men jag upplever... Ja, men det här är igen otroligt svårt att veta vad i hönan och vad i ägget. För det var ju också ganska svårt att uppnå sitt fulla potential. Jag vet ju att jag är ganska rolig, men jag blev ju aldrig så rolig eftersom jag upplevde det problematiskt att inte bli mottagen som rolig. Jag sitter ju nu med... Nu har jag ju varit med i det här... intresseklubben, och nu ska du inte dra på det här, men det är otroligt skönt för att Anders Jansson skrattar åt mig. Mm. Och det är ganska ovanligt att sitta mitt emot en man som skrattar åt mig helt otvunget hela tiden för att han tycker att jag är kul. Det händer liksom inte så ofta i andra sammanhang, ska jag inte nämna något annat program eller så här. Men det är ju inte någons fel, det är...
Nej,
strukturer som...
Det är strukturer, men jag bara menar, är det verkligen en manlig? För återigen, det känner jag också igen, men det kanske snarare om jag har varit ny i något sammanhang så blir det den. Nej, men här, då är inte den så kul. Ja, för visst skrattar man åt kvinnor.
Eller ja, men det? Du gör nog det. Du gör nog det. Men du, ja, och jag upplevde att ju faktiskt yngre deltagarna blev i parlamentet, desto mer skrattade de mot kvinnor. Men jag kan igen såklart ha fel. Det här är bara min riktiga upplevelse.
Vet du vad? Ja. Jag jämförde det med Filip och Fredrik tidigare. På
ja, fast de är ju två.
Ja, men nej, de är en. Och jag hade Filip och Fredrik med här, en av dem. Och
jag vet fortfarande inte vilket.
Och ni är ganska lika.
Du menar jag och Filip Fredrik?
Ja, att om man säger något som är lite ifrågasättande så gör ni liksom direkt kuta på ryggen och blir en pudel och säger så, ja men jag vet ingenting, lyssna inte på mig, jag har ingen aning. Har jag sagt det en gång? Äff, lyssna inte på mig. Jag mår dåligt. Men det är ett härligt försvarsgrepp som jag också ska försöka ta till mig. En annan sak, jag tror att detta är bangartikeln också, men jag har haft fel under hela den här intervjun.
Inte hela. Inte när du sa att jag var väldigt lik Filip och Fredrik.
Nej, exakt. Då hade jag rätt.
Då hade du rätt.
Vilket är två gånger. Att det är lite jobbigt när du får fråga så här att vi behöver en kul tjej från ett eventförlag. Eventbolag heter det.
Just det. Ja, just det. Det var, ja, men det var ju en tid och det var det standardfrågan när de ringde. Fast det var ju länge sedan.
Det har jag hört för många också. Jag förstår inte att det skulle vara jobbigt.
Nej.
För om jag får fråga för någon, då är det för att jag är billig och tillgänglig. Och i bästa fall för att jag är rolig liksom. Ja. Men jag tror aldrig jag någonsin fått frågan, vi vill ha
en kul tjej.
Nej, men då är det väl, du är kul. Var glad för det.
Ja, jo, men det kan man ju vara glad för. Men det kanske var under en period jag inte kände mig så kul.
Nej.
Det var svårt att...
Så det var det som var problemet?
Nej, det var inte bara det som var problemet. Men det fanns en känsla av att det spelade inte så stor roll för att man var ett alibi. Vi hade redan grabbarna, men så behöver vi en kul tjej. Eller nu vill vi ha en kul tjej. Och på sätt och vis, du har ju rätt att det var väl ett steg i rätt riktning. Alltså att någon hade tänkt så långt som att ja, man kanske ville ha en kul tjej.
Vem har det privilegiet att om det jag vill ha och så kommer han med ett namn? Det är väl typ bara Schiffert och någon till.
Ja, det kanske är så. Det kan ju vara så. Jag var ju bortskämd från radion kanske att folk visste vad jag hette. Inte alla såklart. Det är stort, radiohuset.
Ja, nej men ja, nu började det igen här. Men jag bara undrar för att det är en kul tjej. Jag tycker det låter toppen. Vill ni det? Då kommer jag, hade jag skrikit.
Ja, det gjorde jag ju också.
Okej, det var det här att vara lite... Du måste också få gnälla av dig lite då. Det tillhör din natur, uppenbarligen. Tack så mycket för jobbet. Jag sa, vad fan jävla... Satte mig klockan 7 en torsdag. Vem kollar på tv klockan 7? I Rapport då för helvete.
Nej, det är inte 7.
Men visst är det svårt att prata sånt här. Måste man definiera vad som är manligt och kvinnligt? Manlig och kvinnlig humor?
Nej, det är omöjligt att göra. Jag tycker också det är svårt. Det har väl alltid varit så att det som är roligt är roligt. Men
det går ändå på något sätt, va? Eller?
Jag vet. Det kanske det gör. Men jag menar... Jo, men det gör det kanske. Jag sitter just och skriver om det här. Det är så himla, himla, himla svårt. Jag tycker att det är så svårt att formulera det här.
Det är med en känsla kanske man har. Att här är det manlig stämning.
Nu är det manlig stämning. Jag måste tänka efter. Nej, men för att jag har faktiskt just idag satt och skulle jag försöka beskriva varför är det... Ja, men egentligen försökte jag nog skönlitterärt beskriva det här att vara ett... kvinnligt alibi för sexistiska skämt.
Mm-hmm.
Att, jag menar,
du gör om den här grejen igen? Alltså.
Nej. Utan det var mer, nej, det här är bara en liten del i massa sidor. Men jag skulle liksom, jag hamnade i en situation, jag kände faktiskt, så var det just det. Eller sådär, att vad är det som är problemet med att jag upplevde ju inte att jag var ett alibi för ganska sent när jag kände så här, varför känns inte det här bra längre att sitta och slentrianskämta om svärmödrar? Varför är det inte roligt längre att det alltid är någon som är för tjock, för ful, för dum, för inkontinent, för kontinent, för liksom att det bara och varför handlar det bara om kvinnor medan det oftast mansskämt är prestationer eller icke-prestationer och så här. Och, men det är ju, ja, och då kan man ju i så fall säga, som svar på din fråga, manlig och kvinnlig humor, att då skulle man säkert kunna dela upp det så enkelt att tjejer skämtar om sig själva, som du säger, att jag är en underdog och ofta skojar om att jag är i underläge och så vidare, medan killar också gör det.
Ja, det är en ganska grej, tänker jag på det.
Precis, precis. Men då har ju män traditionellt kanske en annan plattform att stå på när de har mer makt, och därför kan de kanske skämta mer fritt utifrån position, medan tjejer skojar kropp och sånt som de traditionellt. Så jag menar, det går säkert att hitta, men i grund och botten så upplever jag ju också att det som är roligt, och det är ju helt könlöst.
Men går det att prata om manlig och kvinnlig humor utan att definiera det först?
Nej, men jag vet, nej, det går inte. Nej, det går inte. Och det är jättesvårt att definiera.
Mm.
Tycker jag, det vet jag inte. Det kanske är
för du har väl gjort det, pratat om manlig och kvinnlig humor?
Jag vet, det är inte mest på skoj, tror jag, i så fall. Jag, ärligt talat, jag minns ju inte allting heller.
Nej, men
på riktigt, jag tänker också den här artikeln som jag skrev i Bang, jag vet inte när det var, men det var ju ganska länge sedan.
Mm.
Det händer ju massa saker, det är ju också en sån lite plågsam sak med journalistik, att ofta så blir det ju att det hängs på en någonting och sen så som man formulerar ju.
Mm.
Och sen så kanske det händer saker, man utvecklas och blir intresserad av andra ingångar på det, men det är ju svårt att släppa. För den här artikeln har verkligen förföljt mig sen, ja, vad kan det vara, 2008 eller någonting. Och det säger ju också...
Och vad lär oss detta? Skriva aldrig en artikel.
Nej, men det är ju spännande också, för det betyder ju också att den fortfarande då provocerar eller inspirerar eller någonting. Det är ju inte bara du såklart, utan typ alla som tar upp den.
Mm.
Men, och det är ju spännande i sig, kan man ju tycka. Varför vet jag inte.
Nej.
Nej, men det är så, jag tycker att det är jättesvårt, Simon. Allt det du frågar är ju otroligt svårt. Och jag förstår ju att du som ja, men som jag, vi är halvkul, och vi ja, men du förstår vad jag menar.
Det funkar när du säger det om dig själv.
Men inte bland annat.
Inte lika bra när du säger
det. Och då måste vi ju alltid gå omkring med frågan, har jag rätt att tycka någonting eftersom jag inte är lika rolig som Johan Reborg? Eller måste jag tiga still fast det kanske ändå är så att jag är del i någonting utöver att jag inte är lika rolig som de roligaste?
Och
alltså
frågan...
man måste ju ändå ha rätt att analysera situationen även om man inte...
Men det är mer att du bär med dig frågan hela tiden men byter svar ibland och... Vet inte riktigt vad du har kommit fram till.
Nej, vänta, vilken fråga?
Ja, det här du sa precis, är jag lika rolig som... Eller har jag rätt att säga någonting när jag inte är lika rolig som...
Nej, men för att det är så lätt... Alltså, jag tänker att det är lätt... det är så lätt att faktiskt, som du var inne på i början, att förminska sig själv. Och därigenom inte tycka att jag har någon rätt att ha en åsikt. Fast jag kanske befinner mig i en situation där jag måste förhålla mig till... Ja, men till de här strukturerna. Men så kanske det i det här fallet var en struktur där man dessutom skulle vara rolig och jag uppfattade mig som mindre rolig, och då känns det som jag förstör ju ändå bara. Jag kan väl inte ha rätt att säga att kanske att jag blir dålig för att jag inte får någon luft.
Jag får tack för att du kom hit i alla fall, Annika Lantz.
Tack.
Det var väldigt trevligt att sitta och ha dig här. Jag har några förslag till radion om du vill ha.
Ja.
Några nya. Vi har Balans i P1, om du ska ha ett program om balans någon gång. Islands.
Jag har tänkt på det, om jag skulle gifta mig med Alice Ba.
Ja.
Då skulle vi heta...
Balans. Fast då får ni lägga till efternamnet
Funke.
I P1 också. I P1, jag vill känna mig där. Tack till dig som lyssnade också. Det var kul att du gjorde det. Det var hemskt trevligt. Hoppas vi ses på de sociala medierna. Och
på de sociala medierna.
På hemsidan. Du vet vilka de är, va?
Ja.
Facebook och Twitter. Jag vill också tacka Akademikernas A-kassa såklart, som gjorde det här programmet möjligt. Tack också till Emmy Rasper. Nu måste jag säga hej då faktiskt. Nu måste jag gå. Jo, det måste jag. Hej då. Nej, vi får ta det en annan gång. Hej då. Hej. Jag miss.
Skriver alltid kramis. Jag trodde att det var bara för mig.
Det är mitt senaste tillägg till min personlighet.
Inte med Zäta ens.
Jo, men förra gången var det.
Aha, okej, okej.
Jag kan inte balla mig för mig själv.
Nej, det är faktiskt för illa.
Men jag tror att det är typ fett för...
Oj, jävlar!
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.